Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 207 för vecka 5 år 2017. David här som vanligt och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Jag hade lite bråk här.
Ja precis.
Lite obekväm stämning.
Ja lite tryck stämning här nu.
Minst sagt.
Jag säger att det är jag och Henrik mot David, men det är ju ungefär så det brukar vara. Så att
ja,
det är inte
ja.
Så.
Och det, då blir det i alla fall någorlunda jämnt. Har ni haft en bra vecka?
Nej.
Inte?
Nej.
Du låter förvånad, David.
Eller, så här, jag ska inte klaga. Jag har fått ett jobb och det är ju trevligt.
Ja, det är bra.
När man är frilans så är man ju lite beroende av att man får det då och då. Men jobbet är att korreläsa 8000 frågesportsfrågor.
Ja.
Och okay. Jag vet inte om ni vet hur mycket 8000 är. Jag visste uppenbarligen inte det. För jag tänkte, det kan ju inte vara så mycket. Men chockerande nog så är det faktiskt 8000.
Det låter som att det är ganska mycket. Ja, jag kan föreställa mig den siffran faktiskt.
När man ska liksom korreläsa och pilla i varenda fråga också typ, så. Ja, nej, så jag har suttit med stirrat i ett Excel-ark precis hela veckan i stort sett. Det var jag har inte så mycket nyheter den här veckan heller, men jag får väl lägga mig i era.
Ja. Nu var det ju inte så jättelänge sedan vi spelade in, vilket också begränsar utbudet av nyheter så att säga.
Ja,
jag var nästan beredd på att du skulle säga det här, korreläsa dagen.se.
Ja, men precis.
Så illa är det inte.
Dagens homeopati.
Ja. Kul. Bara, där har du ett heltidsjobb.
Ja, precis.
Går igenom 76 rödpennor innan man har kommit igenom ingressen i den första liksom.
Jag har bara hittat ett jätteirriterande mobilspel som jag sitter här och spelar så jag inte kan släppa riktigt.
Ja, du sitter och spelar det just nu eller?
Precis. BB Tan. Det är kud. Jag hade inte spelat nu om det inte var så att en kollega till mig skickade en bild på Messenger förut när han visade att han slått mitt high score.
Jaha.
Och det är jätteirriterande så jag behöver komma ikapp här nu.
Ja.
Okej, ja, låt inte oss där.
Nej, precis. Jag har inget så spännande att berätta alls. Jag har nog inget att berätta alls. Nej, faktiskt. Nej.
Nej.
Först tänkte jag att jag hade inte något så spännande att berätta, men jag har nog inte så mycket alls.
Faktiskt. Nej, men du skickade något roligt meddelande till oss för ett tag sedan. Priser på drickor och sånt där.
Ja.
Fast det kanske var länge sedan i och för sig.
Ja, men det var nog i veckan. Jag har ju lite...
Några felskickat, eller?
Ja, men det är inte första gången jag skickar fel till er. Men...
Ett 12-pack Mountain Dew kostade $3 på Walmart.
Ja, precis.
Det är också billigare där här.
Det är sånt jag tittar på.
Klubben antecknar.
Ja, men jag håller koll på sånt.
Och meddelar oss.
Ja, exakt.
I vanliga fall brukar vi skriva i vår grupp så här, ja, vi spelar in söndag klockan 8 och sånt där. Det är ju det enda vi brukar skriva i den jävla gruppen liksom. Och sen rätt vad det är så dyker upp någon så här random info från David, bild på hamburgare eller
Och sen ett meddelande om att det var fel fönster. Ja. Men, för jag kör ju WhatsApp via webben, alltså via datorn, så att jag alltså till väldigt stor utsträckning, så att då blir det väldigt lätt att välja fel.
Jag förstår. Jag har gjort samma sak på Messenger tusentals gånger.
Ja, men precis. Ja. Det är lätt hänt.
På Hangout som man brukar skriva till en person och så man bara skickat ett meddelande till en person däremellan så ska man skriva till en person som man trodde att man skrev till och så gud. Det är pinsamt. Ja. Jobbigt. Ja, nej, men det är väl lugnt.
Ja, det är bra. Då vet ni också vad Mountain Dew kostar i USA. Ja, så vi tar väl och kör igång med nyhetsronden.
Ja, just det.
Och vi ska börja i Vita huset faktiskt. Det är deras pressekreterare Sean Spicer som retweetade en artikel från The Onion. Och artikeln handlade om honom själv och hur han under de kommande åren skulle ge befolkningen tydligt artikulerad desinformation. Om Spicer spred artikeln på skämt är det ingen riktigt som vet. Han verkar inte vara riktigt så skämtsamma typen. Men det påstås också att han har misstag att tweetat sitt lösenord, som man vet ju aldrig heller.
Vänta nu. Hur?
Jag vet inte heller faktiskt hur det riktigt skulle ha gått till, men han har skickat väldigt kryptiska meddelanden som pressekreterare, alltså på Twitter, som ser ut som lösenord, bara korta så att säga, 8 bokstäver. Så att, ja. Oj. Och jag trodde först, det här är en sån här grej som man tänker att det här måste vara på skämt. Sen gick jag in på Twitter och gick in på Sean Spicer och kollade, och det är inte skämt, utan han har verkligen retweetat den här The Onion-artikeln. Jag tror då låg även hans lösenord kvar, de här som han hade tweetat om ett tag. Så han verkar inte kunna Twitter så jävla bra, men ja, oavsett. Lite mer high-tech då. Självkörande bilar, det är ju inte längre en dröm så, utan det finns ju faktiskt i verkligheten, alltså det finns ju självkörande bilar numera som kör, och, alltså i USA primärt. Alla bilar som Tesla tillverkat sedan oktober har all hårdvara som krävs för att de ska kunna vara självkörande, och mjukvaran till det här är klar inom några månader enligt Tesla. Och som om det här inte vore nog då, så rapporterar nu Wired, tekniktidningen då, att Googles självkörande system Waymo har gått ner då från att kräva mänsklig interaktion var 200 mil i 2015 till var 800 mil i 2016. Så att ja, tekniken går otroligt fort fram, så vi får se hur länge vi kör själva.
Ja, jag läste faktiskt om att Volvo håller på nu med...
Precis,
att,
vi kör ju i Göteborg.
Ja.
Mm, jag såg det. 100 test... personer.
På vissa vägar. Ja. Men det är spännande. Det går snabbt framåt.
Det här är en sån sak faktiskt som kommer att, tror jag, precis som allt annat inom tillverkning, alltså med AI-system och allting som har med det att göra, att de som inte hänger med, de kommer inte att överleva. Så, och det tror jag de här jättarna förstår också, att de kommer behöva hänga med, eller så överlever de inte.
Men det är häftigt. Precis. Men jag undrar hur mycket lagstiftning som behöver ändras för att det här ska funka. Behövs det ändras någonting? Eller?
Gissningsvis så behöver man ju ändra i fråga om till exempel ansvarsfrågan och så. Mm.
Att jag tycker det är så fascinerande hur man skriver om det här. Hur nyhetsmedia rapporterar den här typen av bilar.
Ja.
För när det händer en olycka då, där en sån här bil har blivit inblandad, så är det som, åh gud, nu kommer robotarna ha ihjäl oss allihopa. Mm. Men sedan... Om vi pratar Teslas autopilotsystem, som de ändå nu, innan, det är inte helt självkörande, och det säger de ganska tydligt, ni måste ha kontroll, ni måste sitta vid ratten och vara beredd att ta över om någonting händer. Det här är inte en självkörande bil, det är ett autopilotsystem som kan hjälpa er hålla er på banan. Liksom. Senaste krocken som jag läste om, då hade personen som satt i bilen 7 sekunder på sig att upptäcka och ingripa. Enligt den svarta lådan som hittar. Så att, jag menar, är man beredd att stoppa, så hinner man göra det på den tiden. Men vad man däremot inte har sagt, att olyckorna där Tesla har varit inblandad har minskat med 60% sedan man införde autopilotsystemet.
Nej, är det sant? Shit.
Jo, för det här är ju sensorer,
robotarna som... kör bättre än vi.
Ja, men det är mycket bättre, men det är det här som är lite konstigt med det hela egentligen, att kravet vi ställer på tekniken är så otroligt mycket högre än kravet vi ställer på att människor ska få köra bil. För människor är ganska värdelösa på att köra bil egentligen. Om man tänker att du har en bil som ser in i skogen, alltså 100 meter in i skogen i princip, i becksvart mörker, i 360 grader runt bilen. Det, i sådana här system, det är i princip omöjligt att köra på ett rådjur eller vad som helst. För att De vet så otroligt lång tid innan och ser bara genom att analysera körmönster att nu kommer det ske en olycka.
Ja, och ingen reaktionstid heller som människor har. Det är ju ändå några
precis,
sekunder.
Och somnar inte, ganska långt. Sitter inte och drömmer, kollar Twitter och sånt där.
Nej.
Men sen finns
nej,
det
men även om man har fullt fokus på sin körning så kan man vara med om olyckor. För det, det är ju som David säger, det finns ju saker som man själv inte kan som man inte kan rå över. Ja. Att det kommer ut en älg eller någonting sånt där. Det är ju, även om man är så snabb man bara kan vara så kan det ändå vara för sent.
Mm.
Men det blir också lite konstigt tycker jag att, om det är så här, att en människa ska kunna ta över om det händer någonting.
Mm.
Alltså, i vilken situation är det då alltså som en människa skulle vara bättre än det, alla de systemen.
Det som händer då är att du har flera system som gör analyser. Om diffen mellan två system blir alldeles för stor så blir systemet osäkert. Det är det som händer i de här när interaktion krävs. Så att om du har till exempel du har en kamera som analyserar en situation och så har du även andra sensorer som analyserar samma situation. Och det kan uppstå till exempel i bergiga miljöer och sånt här. När det skiljer väldigt mycket, när det är stora höjdskillnader och sånt där, så kan den bli förvirrad. Systemet kan bli förvirrat. Men i vanlig stadstrafik och landsvägskörning och så är det i regel aldrig några problem. Så att, ja.
Sen har man sådana här unintended consequences som jag blir så fascinerad. Jag har inte kunnat sluta tänka på det sen min fästmö berättade om det här. Då. Bilarna är så exakta att de sliter på vägbanan på ett annat sätt. Alltså, eftersom alla bilar kör exakt mitt i vägen så sliter alla bilar på precis samma punkt på vägbanan. Att man sliter ner den mycket snabbare just där så det blir spår.
Mm. Men det är ju just nu. Det är ett problem som är ganska lätt att lösa.
Ja, med lite random så. Men det är en grej som man inte tänker på. Just det. Nej, men sånt där annat kan ju faktiskt påverkas av det här också.
Ja, så är det absolut.
Kul.
Ja.
Det blev en diskussionspunkt.
Ja, det blev lite mer att prata om det. Ja.
Och så nyhet från Tyskland. Jag behövde själv läsa den här rubriken flera gånger för att få ihop det här. Segway-buren nazist bärandes på spjut arresterad. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om 62-årige Burghard annat än att han nog personifierar den bild som många av oss har om nazister. Tyvärr är ju många av dem lite mer subtila i sin framtoning.
Ja. Sverigedemokraterna i Huddinge motsatte sig nyligen en plan för att utöka cykelåkandet i kommunen. Ett av skälen man gav var att vid cykling så andas ju trafikanten ut mer koldioxid, vilket är en växthusgas, och det är ju inte bra. Så jag antar att vi tar bilen istället då, som jävla idioter.
Nej men gud.
Men snälla, okej. Okay. Ska de hindra, ja, då borde de lägga ner typ Stockholm Marathon och sånt där när folk håller på och flåsar. Ja. Det måste ju vara det stora problemet, det stora hotet mot miljön.
Det verkar så.
Ja. Människor sluta andas för 17 gubbar.
Ja.
Ja.
Och sist men inte minst då, när Trumps rådgivare Kellyanne Conway skulle försvara inreseförbudet för muslimer så citerade hon The Bowling Green Massacre som ett av skälen till varför detta förbud behövs då. Problemet med det här då är att någon sån massaker har aldrig ökt rum. Ja, så det är bara ett av många alternativa fakta som USAs nuvarande regering presenterar.
Men har man bara hittat på det eller någon skröna? Eller vad?
Nej, alltså det fanns en... under Obamas tid så hade de arresterat två, jag tror de var iraker, i Bowling Green i USA. Som hade haft planer på att typ skeppa vapen utomlands eller något sånt där. Och så de här arresterades av FBI under ganska sansade former. Och ja, det var det.
Och det var massaken.
Det här fick hon då till en massaker då. Så hon bör ha rört ihop saker och ting ganska ordentligt. Men det är ändå så intressant att man behöver hitta på massaker för att försvara sina beslut.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi ska gå vidare in i diskussionsrundan och vi ska börja med en krönika som Hanne Kjöller, heter hon väl, uttalat väl, har skrivit. Och hennes rubrik då är vuxna människor har blivit ungar i trots ålder. Mm-hmm. Och vad det här handlar om är någonting som hela den här artikeln handlar egentligen om någonting som har berörts tidigare, någonting som nog aldrig blir impopulärt numera, är det här med att människor har så andra egentligen, när man säger kostvanor eller dietkrav mot vad man hade på den gamla goda tiden. Att folk är glutenintoleranta, laktosintoleranta och som hon säger själv då, så säljs det ju då, trots att runt 4% om jag minns rätt av Sveriges befolkning är ju laktosintolerant. Jag är en av dem. Och då är det så att det säljs ju då jättemycket mer laktosfria produkter än vad det här egentligen då skulle motivera. Hon skriver då, hon citerar ju siffror här, att försäljningen av laktosfria produkter tiodubblades mellan 2005 och 2013 enligt Metro då. Och enligt Arlas presstjänst så fortsätter siffrorna upp oss. Och det här är bland ett av världens mest mjölktåliga folk. Och det är ju faktiskt. De här 4% som vi har, det är få länder i världen som ens kommer i närheten av det. Och inte ens alltså, sen Norge och Finland och Danmark och så kommer i närheten av det. Utan vi har en väldigt, väldigt hög laktostolerans i Sverige. Och då är det här också då att det hon mer eller mindre säger här är det här, och just det här att vuxna människor har blivit ungar i trotsålder, är då att helt plötsligt då så kan man inte bjuda hem folk längre, utan folk ska hela tiden tala om då att ja, att jag tål inte det här, och oj, är det här i, och ja, hon skriver så här, Johan Hakelius på Expressen då har skrivit en nästan snarlik krönika ganska nyligen, och så hon skriver så här att min krönikerkollega här på Expressen, Johan Hakelius, har tidigare konstaterat att det är i princip omöjligt att bjuda folk under 45 på middag idag. Två frågor infinner sig. Ett, hur kunde det bli så här? Och två, vad säger dessa föräldrar till sina barn? För peta inte maten lär ju inte funka. Jag vet förstås att det finns individer som verkligen är allergiska eller födoämnesintoleranta. Jag vet att en nöt i fel mun kan vara livsfarligt för en liten grupp personer. Och att det för gluten och mjölkintoleranta, till skillnad från de som är känsliga för laktos, är skadligt att få i sig fel mat. Och då är det så här att jag kan säga så att är inte det här lite av en myt? Alltså att det skulle vara, jag bjuder hem ganska, vi har ganska ofta folk hemma på mat. Vi var bjudna på mat hem till någon senast idag. Så att, och det är så här att jag har aldrig upplevt det här problemet. Alltså hur skulle det vara svårt att bjuda någon på under 45 på mat? Om någon säger att jag är laktosintolerant, okej, okay, ja, då gör man väl maten laktosfri.
Och det är ju som sagt, just nu är inte det så svårt, för att varenda produkt finns ju som laktosfri. Ibland är de till och med godare och finns i fler variationer liksom.
Ja,
så just det är väl inte speciellt krångligt.
Nej, och säger du att vuxna då skulle sitta och peta i maten? Jag menar, och det här är någonting då som det blåses upp då som att alla är drama queens och alla ska ha exakt kännedom om vad precis alla tycker om, och tycker man inte om precis allting så sitter folk bara och petar i maten. Men det är ju inte riktigt så det fungerar. Och jag vet inte heller då vilken, är det här någonting som Hanne Kjöller och Johan Hakelius själva upplever? Att de kan, det är helt omöjligt för dem att bjuda hem någon, speciellt om någon under 45 på mat, för att alla sitter bara och petar i maten.
Men alltså så här, man kan
kanske
säga
de själva som petar i maten.
Men vi tre, vi är ju alla krångliga på något sätt, kan man säga då.
Ja.
Alltså, och vi är under 45 och ja, men jag är vegetarian. Henrik, vad är det heter nu? Det heter inte gluten, celiaki. Eller? Celiaki, celiaki. Precis. Mm. Och David då laktos. Mm. Har ni upplevt, jag känner ändå så här att jag vill inte att folk ska tycka att det är jobbigt att så här, åh, nu är det så konstigt, vad kan hon äta, vad kan hon inte äta? Så jag brukar alltid liksom erbjuda mig, alltså jag kan ta med mig någonting själv, jag vill inte att det ska bli något strul liksom, jag kan äta stora delar av det ni äter men bara liksom skippa köttet eller ja, vad det nu är för någonting. Mm. Att man försöker ändå vara så medgörlig som möjligt.
Ja, eller? Jo, nej, ja, absolut.
Och jag
tycker också det, jag hör också, nej men glutenintolerans och celiaki som är ganska välkänt idag. Så de flesta vet vad det handlar om.
Ja.
Och de flesta, när man kommer i en situation där man bjuder hem varandra så känner man varandra så pass väl ändå, tycker jag. Mm. Det är inte så att man, det är väldigt sällan som man bjuder hem folk som man inte känner till överhuvudtaget.
Ja.
Nej, precis.
Upplever jag. Vi har ju ganska ofta gäster hemma. Mm. Och jag, som David, jag känner inte heller att det är, ställer till något problem ibland när man är hemma vegetarianer, ja men då lagar man mat som inte har kött i sig.
Mm. Ja.
Eller har i alla fall alternativ. Det är inte svårt precis.
Nej.
Nej, och jag gör ju i så fall, alltså det jag gör är att jag gör någonting som funkar för alla.
Eller hur?
Då får alla äta vegetariskt eller veganskt då, som det brukar vara hemma hos oss. Men alltså som för min del, det finns ju tabletter för laktosintolerans. Och de funkar väldigt bra, i alla fall för min del. Så att jag behöver inte ens, alltså i regel, jag nämner ju inte för folk alltså att de bara, ah, tänk på att det måste vara laktosfritt allting, utan då får jag ta tabletter i så fall och det funkar.
Mm.
Så att svårare än så är det inte. Sen funkar ju inte det lika bra med, det funkar, finns inte antiglutentabletter antar jag, men alltså för min del eftersom jag saknar.
Inte anti-veggo-tabletter eller?
Nej, precis.
Det hade varit något.
Det har vi en produkt.
Ja, men jag kan tycka också att det finns en annan fråga i det här som kanske inte riktigt, alltså hon verkar vinkla det så att gud vad folk är kinkiga med maten liksom. Men jag tycker ändå att det finns ett korn av någonting här som jag tycker är en intressant fråga, och det är ju att väldigt många säger sig vara allergiska mot saker utan att någonsin ha kollat upp det.
Ja,
det tycker jag ju är störigt när folk säger jag är allergisk mot ditten och datten.
Ja.
Eller mitt barn är allergisk mot det och det. Och de har aldrig testat sitt barn ifall hen är allergisk. Nej. Det tycker jag är störigt. För att det är liksom så här, man kan ju till och med utveckla en överkänslighet om man håller sig borta från ett visst födoämne för länge.
Ja, så är det. Men det är ju så också att bara stirra på en siffra och säga att försäljningen har tiodubblats. Men vad man också ska komma ihåg är att arbetsplatser, restauranger, skolor och sånt har också börjat införa laktosfria alternativ till exempel i väldigt stor utsträckning. Och sen är det också så att som förut var det väldigt mycket så, 2005 var det definitivt så att ganska mycket av det som var laktosfritt smakade inte speciellt bra. Så att var man laktosintolerant i en familj på 4-5 personer så hade man ett eget smör, en egen mjölk och allt det här. Det behöver man inte längre, för allting smakar likadant. Så att alla i familjen kan äta samma sak. Och då ökar ju såklart också försäljningen.
Ja, absolut.
Som
kommer hit och applicera logik på saker. Så jobbig. Men här försöker vi föra ett känslomässigt argument. Och ja, så kommer du med logik. Förstår du hur frustrerande det är?
Ja, det förstår jag. Jag är med om den frustrationen då och då. Men just det här då att... vi har ju tänkt på det här också. För att laktosintolerans är ju faktiskt en sån grej som man kan odla fram. Men våra barn får i sig, alltså de äter ju vanlig fil och vanlig mjölk och allting på skolan, så att, att de äter laktosfritt smör och laktosfri mjölk och laktosfri yoghurt hemma, det är en väldigt liten del av det de får i sig på dagen, så att det gör liksom ingenting. Men sen är det också det, precis som man säger då Frida, det är en del utav det, att det här med självdiagnostiken, och där upplever jag faktiskt som att det är, jag tänkte först säga att jag upplever det som vanligare med glutenintolerans, men jag är inte så säker på det faktiskt. Det är nog ganska, det är nog väldigt många föräldrar som säger att om mina barn är laktosintoleranta utan att de egentligen är det. Men att det är extremt ovanligt hos barn.
Men just glutenintolerans tycker jag ändå att man hör många säga.
Ja, precis.
Eller att de tar bort det för att barnet mår dåligt på något sätt och bara, ja, då mår han bättre, så därför är han glutenintolerant. Eller så håller på med egna små experiment hemma. Fast det borde vara ganska lätt att gå till en allergiklinik och faktiskt testa.
Ja, visst.
Alltså, lätt och lätt. Det innebär ju vissa ombäranden om man säger så.
Absolut, men om man jämför
en biopsi och grejer.
Ja. Absolut. Jag säger inte att det är så här, hej och hå, det tar en sekund. Men jag menar bara att om man jämför med att gå runt i ett helt liv i onödan och undvika massa olika typer av mat, då är det ju ändå lättare att faktiskt ta ett prov och få se vad som gäller.
Ja, precis.
Men jag tror att många också överskattar, eller underskattar egentligen, ordet allergisk.
Mm.
Känner av reaktion på.
Mm.
Tror jag många egentligen menar. Vi märker att han reagerar annorlunda eller är annorlunda när man tar bort den här ur dieten, är likaställd med allergisk mot.
Mm.
Ja.
Så det är, vad ska man säga, förkortningen, shorthand för att säga någonting mer, så säger man allergisk mot.
Men sen är det också, jag tycker att det finns en annan komponent i det här som aldrig egentligen ifrågasätts, utan det som både han Kjöller och Johan Akelius egentligen säger också, och det tycker jag också är en ganska intressant del i det, är ju det att när jag ska bjuda folk på mat, då bestämmer jag vad vi ska äta och alla ska äta och ingen ska ha några synpunkter, utan det som om jag bjuder hem dig på mat så ska du äta det jag serverar och punkt slut, och ingen ska säga någonting om det, och det, ni ska sitta och applådera mer eller mindre efteråt. Jag föredrar ju faktiskt att man har en dialog om en sån sak.
Ja.
För att, men det är så det är annars, att folk sitter bara och petar i maten. Ja, men du kanske ska fråga dem om vad de vill äta då. Istället för att bara ställa fram någonting och säga, oj, de var visst, de har lagt ovoveganer allihopa, det här gick ju inte alls. Och jag menar så att engagera sig i de människor som man faktiskt bjuder hem.
Mm.
Och det...
Jo, men visst, men det är ju inte bara när det handlar om intolerans eller så, utan det är också vad man faktiskt föredrar. Man säger, min pappa, han är inte allergisk mot fisk, men han tycker inte om fisk.
Nej, men det är samma för mig.
Kommer min pappa hit och äter, så serverar inte jag fisk.
Nej,
nej, men det är ju det som är grejen. Jag är inte allergisk mot kött heller. Nej. Utan jag väljer ju att inte äta det. Ibland frågar ju folk mig, får du äta fisk? Ja. Alltså, jag får äta vad jag vill. Jag är en vuxen människa liksom, som tar mina egna beslut. Mm. Sen väljer jag att inte äta
Men det vill jag säga, jag och David är inte vuxna människor som väljer själva.
Ja, precis.
Jo, men jag menar bara att får du äta det här, eller vad får du äta? Som att det är så här, att jag har gått med i någon sekt där någon bestämmer åt mig att så här, du får inte äta kött. Du får äta räkor men inte fisk eller vad det nu är för någonting.
Ja.
Och jag ser att hon avslutar sin krönika, men måltiderna kan bli hur arma som helst, liksom umgänget. Alltså, det låter inte som att hon har jätteroliga middagar. Jag slår vad om att, som sagt, även fast vi tre har helt olika matpreferenser, så lovar jag att man skulle kunna hitta på någonting som vi alla skulle gilla och kunna problem. Äta hur lätt som helst.
Ja, och det är det här som är grejen då, att det som genomsyrar hela, det som jag tycker genomsyrar alla såna här krönikor av den här typen, är en total ovilja av att anpassa sig till andra människor och vara lyhörd för andra människors intressen och behov. Det är inte så att det regnar manna från himlen så fort man blir hembjuden på middag, utan det kanske är så att man har vissa preferenser när det gäller mat. Och man kan tänka sig, om man föredrar då på något sätt alla de här människorna som faktiskt sitter hemma och trycker i sig den räckliga laxen trots att de inte gillar lax. Och jag vill inte att det ska vara så när jag har bjudit hem folk, att de sitter i bilen på vägen hem och tycker att åh, Jesus, nu fick jag äta lax igen. Åh.
Nej, eller hur? Man vill ju mycket hellre att de säger innan, fan, jag har jättesvårt för svamp liksom.
Ja.
Så att jag lägger en hel dag på att marinera olika svampar och sen så sitter den personen där och bara hatar det hela tiden.
Precis, det blir en liten svampbuffé. Man bara, nej, inte den svampbuffén igen. Och det är en väldigt konstig attityd, men det är en konstig attityd till andra människor överhuvudtaget, tycker jag. En konstig inställning. Alltså att folk bara ska komma hem till en och äta mat som man bjuder på. Och då ska man minsann vara nöjd och tacksam och inte, alltså som, precis som jag sa. Och det är så märkligt. Att allting uppfattas som ett besvär. Allting. Alltså, bjud inte hem folk om det är så jävla jobbigt.
När jag har hemma gäster så är det inte för att jag vill att de ska vara nöjda.
Ja.
De är inte till för att tillfredsställa mig.
Mm.
Eller ja, på sätt och vis. Jo, jag har det här för att de ska vara trevliga och jag ska kunna ha lite samtal och vi ska kunna umgås. Ja. Men när det kommer till den delen av det, maten och det, det är för att de ska trivas.
Ja.
Inte för min skull.
Nej.
Man får tänka också på sådana här krönikor. Jag vet inte hur ofta hon skriver, men säg att hon skriver en varannan vecka eller någonting. det kan ju bli så ibland att man inte har så mycket, man tycker inte så mycket, så därför försöker man verka fram en åsikt om någonting. Vad störde jag mig på sist? Ja, men det där störde jag på. Ja, det är ju fan rätt förjävligt när jag tänker efter, att man liksom verkar fram någon slags åsikt som man kanske inte egentligen bryr sig så mycket. Lite så tänker jag att det här kan vara också.
Ja.
Så kommer du att förstöra allt det roliga. Okej, ska vi gå vidare?
Ja, det gör vi.
Ja, om jag har förstört allt det roliga, då är jag nöjd. Mm. Så att, absolut.
Är du klar?
Ja.
Ja, spöken.
Ja.
Kan det vara något? Kul,
det kan det vara.
Absolut.
Nyheter 24, kan det vara något?
Jaha.
Nej.
Ja.
Nej. Ja. Alltså, det är så att varje gång man går in och läser någonting på Nyheter 24 så ångrar man sig.
Mm-hmm.
Man tittar på rubriken och så... Oh, intressant. Aha, Nyheter 24. Jag borde inte.
Mm.
Fast, jag... fast kanske... Fast nej. Fast, oh, ah, okej, okay, jag klickar in. Nej, det skulle jag inte gjort.
Jag kände redan på rubriken att jag blev irriterad redan där, så att det var ingen chock när jag gick in och såg vad det var. Rubriken är så här. Här filmar hon ett spökbarn i dotterns säng. Citat. Kommer inte kunna sova. Slutcitat. Om du inte trodde på spöken innan du såg det här klippet, kommer du antagligen göra det efteråt. Och jag menar, det... Där kände jag att det hade gjort väldigt bra för den här podden om jag plötsligt hade börjat tro på spöken.
Ja, precis.
Det blev lite det intressant dynamik.
Ja.
Så att jag kollade på det här klippet. Jag kan berätta vad det handlar om. Det är en som heter Jade från Australien. Hon skulle kolla till sin dotter som sov sött i sin spjälsäng.
Mm.
Hon kollade på en sån babymonitor. Och då såg hon någonting väldigt obehagligt. Och så här står det då. Precis som för dottern Ruby såg hon nämligen ett litet barn sitta och titta på dottern. Barnet verkade röra sig fram och tillbaka i luften. Bla bla bla. I den kusliga videon ser man hur ett huvud och en kropp tillhörande vad Jade tror är ett barn vagga fram och tillbaka. Barnet verkar sedan dela på sig och framträda konturen av en större vuxen person. Och alltså, när man läser det här, då tänker jag att det är det här man kommer få se.
Mm.
Mm.
Det är det ju absolut inte.
Nej.
Alltså,
nej. Det, men säger du att de ljuger?
Ja, men alltså, ni kan, om ni scrollar ner den här artikeln bara, så är det en video där. Ni kan bara börja spela den, den är jättelång, men ni kan bara se i början där.
Ja,
där det man ska se som är ett barn, jag kan bara förklara, eller jag vet inte om jag kan förklara, det ser ut som lite smuts på linsen eller någon typ av ljusreflektion, en liten cirkel.
Mm.
Det är det man ser. Och från det här tolkar de som det är ett barn och sen är det en vuxen kropp och ett barn som delar på sig, framträder en vuxen. Men man måste ha väldigt mycket fantasi för att se det.
Men den här andra bilden som är högst upp i artikeln då?
Ja, den är ju ditlagd bara. Den har ingenting med att göra.
Nej.
Det är inte någon screen grab eller så? Utan
det är det inte.
Och varför har de med den bilden?
Jag undrar.
Ja, därför att du ser ju på den bilden från videon. Man ser ju ingenting på den. Det syns ju inte att det... Alltså, hur mycket man än kisar och försöker se ett barn där, så ser man ju inte det. På den andra bilden då, som Henrik refererar till, så är det alltså... Det är någon slags montage. De har bara tagit någon liten, något barn som går runt i en klänning och lagt på något filter över. Det är typ så.
Det här ser precis ut som någon sorts kompressionsflimmer. Alltså som...
Ja.
Det bara snurrar för mig, jag får inte se någonting.
Jag kollar på det just nu och det är typ, alltså det ser verkligen ut som kompressionsflimmer. Det är ju extremt låg upplösning och extremt hög kompression på sådana här, alltså såna här, den här typen av kameror och överföring.
Ja.
Så att,
precis.
Att det uppstår, alltså sånt här uppstår i sådana kameror hela tiden.
Men kan du förstå hur de kan få det här till att... Ja, det är ett barn. Och det roliga är ju med den här mamman, hon säger att hon trodde absolut inte på spöken innan, men nu vet hon ju att det finns.
Ja, och då är det frågan då, om man inte tror på det innan, varför drar man då den slutsatsen så otroligt fort?
Precis!
Och det är ju så att det här är ju en typisk, det här är ju en väldigt vanlig sak att påstå för att ge legitimitet till någonting. Att jag var ateist först, men kristendomen lyckades ju övertyga mig och... Men, då kan man, men i det fallet så kan man också säga då att okej, men om du fick den här uppenbarelsen, varför drar du då automatiskt parallellen till den kristna guden när det finns tusentals att välja på? Du kan till och med hitta på en alldeles egen som alla gör hela tiden. Och det är ju exakt samma sak här. Om du ser det här, varför skulle du inte lika gärna kunna tolka det här som en demon till exempel? Och skulle du vara i ett sånt socialt kontext som har såna saker, såna övertygelser omkring sig. Alltså att du sitter i en, att du befinner dig i en social miljö där man tror på demoner och att demoner hemsöker bebisar. Då är det där man skulle se här. Att oj, demonen kom och hemsökte min bebis. Och det är ju precis det som är grejen, att det här går ju att applicera på nästan vad som helst. Oj, det var en ängel som kom hit. Varför öppnade det spöket? Ja. Det kan ju vara en ängel som vakar över bebisen. Oj, jag ser farmor på bilden. Det är hon som vakar över bebisen. Och alltså det är precis vad som helst. Så att man då säger att jag trodde ju inte på det här som jag nu har bestämt mig för att det är tidigare, men nu helt plötsligt har jag ju bestämt mig för.
Ja, men och det roliga är ju att det, i den här videon, det, som sagt, det är bara som lite litet ljusskimmer som rör sig över över monitorn, eller vad man ska säga. Mm. Det är allt man ser. Ja. Och utav det här kan hon utläsa att det är ett barn och det är en vuxen. Mm. Barnet är äldre än hennes dotter. Den vuxna personen vakar över hennes barn och de är inte elaka. Den vuxna personen verkar vara så uppmärksam. Mm. Alltså, hur kan man utläsa så mycket? Det är som att bara kolla på ett löv och bara, ja, här ser jag ju själen från en gammal indian. Alltså, det är verkligen, man måste ha så mycket fantasi för att utvinna det av det här lilla brusiga videoklippet.
Ja. Gud, ja. Suck.
Ja. Nej, men det, ja, det är ju så. Och det är en ganska, ändå om jag vill lämna oss med någon form av, lyssnarna med någon form av poäng, för att det här, det var precis det jag nämnde då, att det här kan ju associeras till precis vad som helst, och det kan vara en väldigt bra grej att tänka på när man diskuterar såna här saker med folk. För att jag har själv varit inne i såna diskussioner, alltså live, IRL med kompisar, när man säger att jag trodde ju inte på bla 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 tidigare, men nu när jag upplevde det här så vet jag ju att det finns. Och knyter man det då till, alltså det, som sagt, det finns aldrig, det är ju inte så att det är helt plötsligt så, alltså Gud uppenbarade sig och räckte över nya budord, utan det är ju verkligen de här extrema associationslekarna som man behöver delta i själv. Och, och då kan man ju fråga då i en sån diskussion, ja men varför just till det här? Varför associerar du just till det här? För att det är ju väldigt legitimt att undra i ett sånt här läge.
Mm.
Precis. Ja, prata jobb men, kanske.
Ja.
Får de alltså får jag bara säga en sak. Får de verkligen göra en sån här fotomontage, sånt fotomontage utan att skriva att det är ett montage?
Jag vet faktiskt inte. De är ju väldigt noga med att skriva typ allting, alltid att det är fotomontage.
Ja.
Fast,
och det, alltså, grejen
fast
är
det
den,
är kanske inte ett montage. De har lagt in en bild bredvid som inte har någonting med artikeln att göra.
Men de har ju en om man tittar på första bilden, så att de har ju liksom dragit en, gjort en cirkel runt det här kompressionsflimret, precis. Och sen drar de en pil rakt till.
En pil till.
Det är ju rent, det är ju
till en annan bild. Ja,
det tycker jag nog är rent bedrägligt faktiskt. Mm. Alltså jättekonstigt. Men ja.
Ja, precis, för det får ju ändå tro att ja, det, den här figuren som är där.
Och så står det under, det här är riktigt läbbigt. Bara, oj, jag blev skrämd när jag
satt ihop det här,
när jag gjorde det här i Photoshop. Ja.
Ja, okej. Okay, vi kan gå vidare. Mm.
Ja, vad bra. Vi har väl alla jobb som inte är sådär. Vi är inte i frontline av att bli av jobbet när robotarna kommer eller AI kommer. Vi har jobb som... Eller ja. Yeah. Den typ av jobb vi har när vi har jobb, Frida.
Ja.
är en annan typ. Men industriarbete och sånt där är ju i riskzonen, om man säger så, att bli av med dessa hela yrkesgrupper när robotar tar över. Vi pratar ju om när man flyttar till låglöneländer, vissa industrisegment. Mm. Man tillverkar iPhones eller bilar eller annat.
Mm.
Jättebilligt. Nu börjar de lönerna gå upp. Ja. Det finns inte kvar så mycket låglöneländer och man börjar ersätta med robotar istället som kan jobba 24 timmar om dygnet, behöver ingen mat.
Nej.
Och blir ännu mycket billigare och folk kommer bli av med jobben.
Mm.
Eftersom inte jag känner någon rädsla för det så har jag lite svårt att sätta mig in i liksom, den rädslan. Men jag läste en artikel här på smithsonianmag.com om när robotarna kommer och tar våra jobb, så kom ihåg luditerna, eller remember the Luddites.
Mm.
När textilindustrin i början av industriella revolutionen börja övertas av maskiner, så fanns ju de som, ja, de tidiga arbetarna slogs emot. Det här, när man gick från en cottage industry egentligen, när man satt hemma och gjorde sina saker och så kom det fabriker och maskiner som gjorde billigare och bättre, men framförallt sämre. Och vad jag tar ifrån den här, att den rädslan, eller det här som vi upplever, att vi alla kommer bli av med jobben, det har hänt förut. Mm. Men vi har fortfarande jobb. Ja. När bilarna kom så började man höra protester från någon som tillverkade hästpiskor. Att nu blir vi av med våra jobb. Och ja, känner du någon som tillverkar hästpiskor?
Nej.
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 Känner du någon som är arbetslös hästpiskmakare?
Nej.
Nej. Så varje gång jag hör någon så här, kommer alla bli av med våra jobb? Så tänker jag tillbaka, jo men det är många yrkesgrupper som är utrotade. Det finns många som blev av med sina yrken för att det yrket inte längre var relevant.
Ja.
Absolut. Jag men vi har varje yrke som försvinner jobb. Så föds det väl några nya, känns det som.
Men det, ja. Det är väl det här som är skillnaden egentligen. När man ser då att för det som händer i en AI-revolution, om man säger, är ju inte att yrket försvinner. Det är inte
det
som
tas över. Ja. Och det är ju, men det är ju samma med industriella revolutioner och luditerna där. Ja. Men de pratar om cropper som man egentligen putsade av ytan på tyget, om man säger så. Det var någonting som krävde ganska mycket handkraft om man var man behövde vara stark, och det var rejäla karar som gjorde det här. Mm. När maskiner kom in som kunde göra det större stycken åt gången och kunde göra det snabbare.
Ja.
Det var inte, som jag förstår här, inte heller där att yrket försvann.
Mm.
Utan det var maskiner som kunde göra det bättre.
Ja.
Bara.
Precis, för att om man tittar på, det är ju så att samhällets effektivitet ökar ju jättefort.
Mm.
Och jämför man, jag skrev nyss ett grej på Facebook till ett svar på det här bara, att sen 93 så har vi ökat, befolkningsmängden i Sverige har ökat med ungefär 1,2 miljoner och vi har på samma period dubblat vår BNP.
Mm.
Så att samhället genererar enormt mycket mer resurser. Alltså vi förbrukar och genererar. Alltså effektiviteten, om man tittar på hur mycket en person på ett företag producerar. Så alltså jag vågar ju lova att en programmerare idag genererar betydligt mycket mer affärer än för 20 år sedan till exempel. Eftersom verktyg blir effektivare, datorer blir snabbare och allt sånt ökar ju lavinartat. Men
Men det innebär ju också att vi inte har människor som sitter och tittar på en trappa hela dagarna.
Ja, precis. Men
en liten callback där.
Ja, precis. Och den är lite intressant, för att grejen är den att där finns det ju då inte ett system som fångar upp den här personen. Och det är det som skulle behöva finnas, för att vad som händer är att helt plötsligt så har man, när man uppfinner en maskin som gör en specifik sak, då är det så att de som gör den specifika saken blir arbetslösa. Ett AI-system är lite svårare, för att där kan man, det finns ju specialiserade och så finns det generella AI-system, och det är de specialiserade som egentligen är de som används nu, de som kan köra en bil till exempel.
Och det var det vi pratade om härom veckan.
Men
också.
Där finns det inte, man kan inte säga att vi har uppfunnit någonting som kan ersätta det de gjorde med de här tygerna, utan vi har helt enkelt uppfunnit en typ av system som man egentligen inte kan säga idag vilket jobb det inte kan göra. Och då stöter man på en annan typ av problematik, för att där kan man, annars kan man säga till exempel att jag har pratat om det på mitt jobb till exempel, att för vi sitter i en lokal där Telia tidigare hade sin, eller Televerket som det var då, hade sin stora sån här korskopplingscentral här i Sundsvall. Mm. Där man satt då manuellt och kopplade varje person. Och sen kom aktieväxlarna och gjorde alla de här arbetslösa. Så att det är en bransch som utvecklas precis hela tiden. Men helt plötsligt så har man en aktieväxel, om man säger, om man drar den jämförelsen, som också kan köra bilar, som kan köra alla våra tåg, som kan styra våra flygplan, som kan styra alla automatiserade robotar som tillverkar i princip allting vi använder, som kan göra allt. Och det systemet då det blir svårare då att säga okej, nu har vi skapat det här, vi får allt det här numera, ingen av oss behöver göra det här själva längre. Och helt plötsligt har vi företag som tjänar 10 000% mer än vad de gjorde tidigare, för att de behöver inte ha en arbetskraft längre. Du har taxiföretag som inte behöver anställa mer än kanske 2 personer som hanterar, alltså som ser till att inte saker behöver brinna typ. Allt det här. Alltså, och helt plötsligt så du har en helt annan samhällsstruktur. Och så att det blir ändå att man kan blicka tillbaka och säga att ja, det här har det här liknande har hänt förut med en specifik arbetsgrupp, växeltelefonister, de som gör det här, de som heter det, ja, håller på mycket med tygbranschen och sånt, har ju varit så att automatiserat överlag. Men det här är ju då som sagt ett, det här är en spinning Jenny som kan köra dina barn till skolan, som kan hantera din farmor på sjukhemmet, som kan lära dina barn i skolan, som kan, alltså allting.
Mm.
Och var tar vi vägen då? Det är ju det som är den stora frågan. Så att det, prognoserna för det här säger ju snarare att ja, det kommer komma nya jobb. Det kommer komma nya branscher. Om 10 år kommer det finnas väldigt många branscher som vi inte har hört talas om än.
Mm.
Men vi kommer inte behövas i de branscherna. Vi kommer absolut, alltså alla vi, alla 10 miljoner i Sverige och de arbetsföra av den styrkan kommer långt ifrån de som är arbetsföra kommer behövas i de branscherna.
Mm.
Det är möjligt. Alltså en skillnad som vi har mellan det som vi pratar om med luditen och industriella revolutionen och det som vi har nu, att vi vet hur det gick då, men vi vet inte hur det kommer gå.
Nej, precis.
Så det är en stor skillnad. Allting som vi tittar tillbaka på har vi ett facit i handen på något sätt. Men inte framåt. Och där finns det osäkerheter.
Mm.
Och det är osäkerheter som gör oss till osäkra och rädda. Och gör att vi kan gå tillbaka till någonting som vi känner till och vet är tryggt att kämpa emot.
Men alltså man får ju ändå ha någon form av, alltså framtidstron behöver ju vara, saker och ting blir ju bättre. Det känns ju inte alltid så, men det blir ju bättre. Och den här tekniken, den här AI-tekniken och de här automatiseringarna kommer göra vårt liv bättre på ett sätt som vi inte kan förstå än.
Mm.
Vi kan inte förstå, vi kan inte greppa till exempel hur det är att vi behöver, ingen av oss behöver äga en bil längre, till exempel. För att vi har en app där vi talar om att ja, om 3 minuter så ska vi skjutsa barnen till skolan. Då står det en bil utanför om 3 minuter.
Mm.
Och då betalar vi på den resan och det dras automatiskt från vårt konto. Vi behöver liksom inte bry oss. Och det är ju bara en del utav det. Det kommer ske så otroligt mycket som vi inte har en aning om idag. På bara, alltså inom vår livstid definitivt. Alltså inom en definitivt överskådlig framtid. Och det att vi kan se då, det jag kan se tillbaka på är lite det du sa, Henrik, egentligen. Faktiskt en väldigt bra poäng, att det ordnar sig. Folk, även om de fick de här personerna, de här piskmakarna finns ju inte kvar. Men de gör någonting annat idag. Och likväl så kommer vi också att göra någonting annat, men frågan är bara vad, för vi kommer förmodligen inte att jobba på samma sätt som vi gör idag.
Nej.
Och det är ju intressant.
Om man ser att det till och med börjar tester med någon slags medborgarlön, så finns det jättediskussioner i det, men man ser att det börjar liksom testas ändå. Mm. Som du säger, David, så kan samhället bli så pass effektivt att inte alla behöver arbeta. Mm. Arbetskraften behövs inte. Vi har byggt ett samhälle som är uppbyggt kring att alla ska tjäna pengar. Vi kanske inte är det i framtiden, utan samhället är så pass effektivt att det finns försörjning till människor utan att man behöver jobba för det. De som har någon specifik kunskap eller förmåga eller vilja att göra någonting mer eller annat, de kan göra det. De kan få bättre förutsättningar på grund av det. Och då kan man skapa ett klassamhälle kring det. Och det kanske inte är bra, eller det kanske är bra. Vi vet inte. Det finns ju som tur är folk som tänker på sånt här. Ganska mycket. Science fiction författare och annat som tittar på, alltså funderar utifrån hur skulle det här kunna vara? Vad kan det faktiskt innebära för oss som människor? Vad skulle det innebära? De som har bara medborgarlönen kontra de som faktiskt har något mer, skapar vi en kraftig segregation.
Ja, precis. Och det så ser det förmodligen ut. Att det, alltså, det är väldigt svårt att platta ut den strukturen helt. Men en sån struktur skulle ändå göra att, man säger, om man jämför så då med underklass och medelklass, skulle förmodligen planas ut ganska ordentligt. Att klassamhället skulle ju krängas ihop ganska bra. Men det finns ju också problem med den typen av, alltså det här är någonting, jag är helt säker på att det kommer att lösas. För det löses, för att det måste lösas helt enkelt. Men ett problem är ju det att om du har ett företag i Sverige som har 1000 anställda som producerar hängrännor till exempel. De producerar alltså tiotusentals meter hängrännor varje år och det går bra för det här företaget. Helt plötsligt så investerar det här företaget i ett komplett AI-system som gör att de behöver helt plötsligt gå ner från 1000 anställda till 5. De behöver ha någon där och som kollar till det ibland och som ja, är lite sådär. De har en liten management och sådär. Det är 5 anställda som krävs. Och då är det så att helt plötsligt så har staten inte de här intäkterna längre, för då är 1000 pers som du har fått dragit in arbetsgivaravgifter och allt det här på. Och de får inte heller de här pengarna längre att spendera i stan, alltså i sin lokala butik och allt det här. Så då måste man ju säga till företaget att okej, nu när ni har gjort det här, ni tjänar 15 gånger så mycket pengar. För ni har ingen produktionskostnad, alltså ni har ingen personalkostnad och så, utan ni har bara väldigt, väldigt begränsade produktionskostnader och ni kan skeppa de här grejerna över precis hela världen. Så att nu kommer vi behöva öka er skatt, för ni kommer behöva bekosta våran medborgarlön. Och vad de säger då är att okej, men i Polen har de inte de reglerna, så då flyttar vi våran fabrik till Polen. Och sen
kanske.
Ja, men sen är det så att Polen 2 år senare så är de i fatt och tycker att ja, okej, men nu börjar det hända här också. Vi måste ha medborgarlön även vi. Och sen helt plötsligt så har man liksom fabriker i Burma och i, alltså Indonesien och så, tills de också kommer upp till det här. Så att, ja. Och då kan man utan problem flytta en fabrik, för att det är ju bara några maskiner som ska ombord på ett lastfartyg och skeppas dit, va? Så att man kommer behöva ha en plan för det också. Det är inte bara så lätt, tror jag, att säga att man ska ha medborgarlön, utan det krävs väldigt mycket runt det också. Mycket, alltså,
precis.
Men där, och där finns det en risk att samhället inte hänger med.
Nej, det är det. Det krävs ju olika typer av planer. Det känns ibland som man pratar om medborgarlön som någon slags ultimat lösning. Och när vi väl har en medborgarlön så kommer allting bara vara bra.
Mm.
För alla har pengar.
Mm.
Men det är ju också idag så att det är väldigt få i Sverige som är fattiga på det sättet att de inte har pengar överhuvudtaget.
Ja.
Det finns några, men när vi pratar om fattiga människor och existensminimum så har man fortfarande egentligen ganska mycket pengar.
Ja, jämförelsevis.
Jämförelsevis med mycket annat. Så.
Jo, men så är det.
Och titta tillbaka på för 50 år sedan så hade vi fattiga på ett helt annat sätt. 100 år tillbaka så var ganska många rejält fattiga.
Vi var ju ett av världens fattigaste länder för 100 år sedan. Så att, ja.
Och den här gränsen liksom flyttas, för vi pratar fortfarande om fattiga människor.
Mm.
Alltså, gränsen för var att inte ha, att vara fattig flyttas uppåt.
Ja.
Vi behöver mer och mer pengar för att vara fattiga, om man säger så.
Ja, precis.
Och det fortsätter ju också i det här.
Mm.
När det är några som tjänar mer pengar så kanske de tjänar mycket mer pengar, vilket gör att saker och ting blir dyrare, och de som har grundinkomsten inte har råd att hänga med.
Ja.
Exempelvis.
Och det blir också, alltså, en sån här revolution, om man ska kalla det, skulle alltså initialt kunna bli väldigt isolerande. För att helt plötsligt då så har man ett land där man inte, det finns inte ens något krav på att jobba.
Nej.
Utan man kan jobba med lite välgörenhet och sånt där om man tycker att det passar, men annars så, ja, alltså jobben är, de är tagna redan, så att du behöver inte jobba. Så då är frågan då, vem ska komma hit och ta en del av det här systemet? Det kan man ju inte heller låta vem som helst göra, för då blir det ju alltså bara från våra närländer, alltså det skulle ju välla in norrmän och finnar och danskar också. Usch. Såklart. Ja, precis. Allsjöns slödder, som vi kallar dem.
Precis, nej, men alltså, det vi kallar dem.
Nu tror jag. Ja. Vet jag inte längre.
Nej, men alltså, ni vet vad jag menar. Det,
absolut.
Och det är någonting som man kan relatera till själv. Tänk om man sa då att ja, här sitter du med din lön. För 70% av den lönen, om du tar båten över till Finland, som det jag bor. Vi bor ju ganska nära Finland här i Sundsvall. Ta båten över till Finland, så behöver du inte jobba någon mer.
Mm.
Ja, det är ganska många som skulle, alltså man tänker sig att ja, men alltså 70%, jag klarar mig väldigt bra på det.
Mm, absolut.
Och jag behöver inte jobba någon mer. Ja, men vi drar till Finland. Alltså det är jättemånga som skulle tänka så. Jag skulle frestas. Och då blir det alltså, ja, det blir också en grej som samhället behöver vara redo för. Så att det här är någonting som, även om jag tror att en medborgarlön och den typen av struktur är förmodligen rätt väg att gå, så är det så att det här systemet kan på sikt mer eller mindre rasera ett pengasystem överlag. Och det kanske inte heller är en nackdel, men det här är också någonting som inte ett enskilt land kan bestämma sig för. Utan Nej. Det här behöver stämmas på en betydligt större nivå.
Så att, men känns det inte överlag som precis. Att jobben går från att vara alltså, industriella på det sättet till att vara lite mer kreativa?
Jo,
alltså,
men,
ni säger
vi
att
måste...
liksom, hästpiskor har försvunnit, men istället har det tillkommit YouTubers till exempel. Alltså, det, jag tror inte att jobben tar ju inte slut, för man skapar ju som samhälle nya behov av underhållning.
Och vi ska också tänka att den här industrivärlden som vi ser som det självklara enda, alltså man jobbar i en tung industri, det finns några andra flummare som håller på med estetiska ämnen och grejer. Det är en väldigt, väldigt kort blipp i världshistorien. Fram tills för inte alls länge sedan så jobbade man på sin gård. Man jobbade inte, man var på sin gård, man tog hand om sig själv, man odlade sin föda, man kunde sälja och handla saker.
Ja, det var inte alls
länge sedan. Vi hade inte arbetstid, vi hade inte fritid.
Mm.
Konceptet fritid är påhittat i en ganska modern historia.
Ja.
Och arbetstid då.
Ja, och på gården har man inte
och det är något som vi alla tar för självklart, att det är som något som är skrivet i någon jävla grundlag, att man har arbetstid och så har man fritid.
Mm. Ja.
Och sen så kommer den här millenniebarnen och tycker att nej, men kan syssla med mina bloggar och så liksom sitter jag och skriver lite och sen, vadå, arbetstid och fritid?
Mm.
Och så sitter vi gamla gubbar där och så du måste ju ha en fritidssyssla.
Ja,
liksom. Nej, men jag tror att i framtiden, om inte allt för lång tid, så kommer man se tillbaka på den här korta perioden av industrisamhälle och arbete när man går upp och man stämplar in och man stämplar ut som någonting som, vad fan tänkte de? Alltså, vi kommer tillbaka till jag tror att man kommer tillbaka till en cottage-industri liknande mer. Man gör det man gör.
Mm.
Och så säljer man det och man handlar lite och man liksom, och resten sköts av och liksom den här industritillverkningen och sånt där, om det så kan skötas av maskiner. Och vi lever våra liv.
Mm. Och min misstanke med, alltså jag tror att mer sådana kreativa grejer kommer bli en ren underhållningsgrej mer. Att du kanske inte kan leva på att vara YouTube-kändis. Men att folk kommer göra det ändå, för att man har inte så mycket annat för sig. Utan man vill ha den publiken, man vill ha den interaktionen. Och då är det det man gör.
Men om vi går tillbaka till piskmakare, det är klart att det finns piskmakare idag, men de gör speciellt handgjorda, udda saker som folk kan betala ganska mycket pengar för.
Mm,
som en kuriositet mer eller mindre. Ja. De som faktiskt rider eller använder de här, som också är ganska få, de kan betala mer för den där saken som de gör. Så de finns kvar. YouTube-kändisar kanske också finns kvar i framtiden, fan vet.
Ja, precis.
Men ja, jag tycker det är lite intressant, för jag har jobbat tillsammans med ett företag nu som har utvecklat en app för bokföring. Och det är liksom för att förenkla för de som är egenföretagare och sådär. Men det blir också, det förenklar väldigt mycket för redovisningsbyrån som liksom sitter på andra änden och styr upp allting. När de tidigare behövde hålla på med permar och stämplar och hej och allt det där är ju liksom borta nu. Och då snackade jag med han som utvecklade den appen, och han sa att vissa av redovisningsbyråerna blir väldigt nervösa vid tanken på den här övergången. Men jag menar, de är absolut inte ensamma på den här marknaden med den här appen, utan det finns ju hur många som helst som har gjort liknande grejer.
Ja.
Så det är ju åt det hållet som utvecklingen går.
Mm.
Det är ju ingenting man kan hindra och sitta och hålla i sina permar och vara nervös. Liksom, utan det gäller ju bara att hänga med på det tåget. Men det jag tänkte komma till var att hans poäng var då att ifall de inte håller på med stämplar och permar lika mycket, så kan de ju faktiskt fokusera på att rådgivning inom ekonomi eller någonting sånt där.
Mm.
De kan ju extremt mycket om ekonomi och skatteregler och allt möjligt sånt där. Det är ju en jättetillgång. Och man kan göra det istället för att gå med papper fram och tillbaka.
Mm.
Det är ju toppen. Alltså, det är ju bra för dem och för samhället i stort egentligen.
Ja, yes.
Ja.
Ja, det var en liten...
Ja, nej, men det är jättebra.
Ja, men det är så.
Lite real world kontakt till skillnad från det här som jag och David håller på och drömmer om.
Precis.
Ja, bara precis. Fantisera helt utifrån utan någon reell koppling.
Nej, men det är väl den här, fast i det lilla liksom, så är det ju den här utvecklingen konkretiserat.
Mm.
Yes.
Mm. Nej, men Vad bra, vi får väl vänta och se helt enkelt.
Ja.
Och varje gång vi pratar om medborgarlön och sånt där så tänker jag på Judge Dredd och jag vet inte om det är riktigt sådana paralleller vi vill dra riktigt. Men...
Nej, vi får hoppas att det inte slutar där riktigt kanske.
Nej.
Mm. Ja, jag tycker vi kommer vara klara med AI för den här gången. Vi lär väl ha anledning att prata om det fler gånger säkert.
Mm. Om 200 avsnitt till kanske vi ersätta av artificiella intelligenser.
Ja, exakt. Ja, vi går väl vidare och vi har väl en insändare att avsluta med, va?
Ja, men det är klart vi har.
Ja.
Och det är från TTELA. Mm. Och det är Rebecca som skriver. Det är klart att det finns mer världsliga problem än ett fult typsnitt som ger ett väldigt oseriöst intryck. Men jag vill ändå i denna insändare i alla fall upplysa er om att det skulle vara en god idé att i alla fall ägna en tanke åt att ändra typsnittet för att göra välkomnandet till nya besökare lite trevligare. Jag är medveten om att typsnitt kan tyckas oviktigt enligt vissa, samtidigt som det anses intressant för andra, som exempelvis mig. Om ni vill hitta mer information om kriget mot typsnittet i designkretsar så tipsar jag om Google. Sök gärna på Comic Sans Jokes eller dylikt för att få tydliga bevis på fler människor som delar mina åsikter om att typsnittet ger ett barnsligt intryck i mer seriösa kontexter. Och känns som det saknas någonting.
Mm-hmm.
Mm. För jag fick fram att det här refererar till en sån här digital LED-skylt när man kör in i Trollhättan så välkomnas det står.
Uh-huh.
Välkommen. Så. Jag ser inte den texten här men för mig jag läste den när jag läste det här i tidningen.
Uh-huh.
Mm.
Och därav också det här sista stycket som kommer här. Om ni nu bestämmer er för att byta font, gör inte ännu ett misstag och välj papyrus.
Ja, men står det inte i ingressen där står det ju någonting om någon välkomstskylt. Vad är det du menar, eller?
Ja, precis.
Mm.
Ja, oh, shit.
Jag missade den när jag gjorde skärmdumpen som jag läste från här. Det var mitt fel.
Okay. Mm.
Ja, precis.
Men, så här står det då i ingressen. Som den designintresserade människa jag är vill jag ifrågasätta kommunens val av typsnitt Comic Sans på välkomstskylten som är uppsatt på minst ett ställe i staden. Som till exempel längs 44 strax innan Stallbacka-rondellen samt innan rondellen vid brandstationen. Är det här,
exakt,
har du sett
det
här själv?
Ja.
Hur reagerade du?
Ont i huvudet och yrsel, hjärtklappning.
Ja,
och lite ilska eftersom jag har velat göra en sak på den skylten ihop med den novemberfestivalen som vi kör. Vill ha reklam där och det var så jättebestämt att man får inte göra saker som stör, det får inte blinka för mycket och så kommer
det Comic Sans.
Så kommer röd Comic Sans på svart botten och som liksom zoomas ut och fyller upp hela skärmen och sen ut igen. Gud! Och jag fick inte göra min explosion eller vad jag vill göra.
Nej. Är okej, inte släppa in vad som helst.
Nej, jag måste ha lite.
Ja. Nej, men då kan vi ställa oss bakom Rebecca här kanske.
Det var ju nej, men absolut. Det här tog jag inte med för att håna på något sätt.
Utan nej, men bra.
Det var skönt att läsa någon som faktiskt skriver en vettig insändare.
Ja, men precis. Utmärkt. Bra gjort av Rebecca att ryta ifrån då, får man då säga.
Absolut.
Ja.
Helt klart.
Och med dessa visdomsord från Rebecca, får man ändå lov att säga, säger vi väl hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.